mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Man får höra väldigt olika bilder av hur det var på den här kursen. Statsministern tyckte ju som sagt att här finns ingen dramatik. De flesta från samfinansiernas ministergrupp var där och att de deltog precis som alla andra och att han märkte ingen skillnad.
No, mä olin siellä koulutuksessa ja...
Mitä opitte?
En mä nyt tiedä, opiks mä siellä juuri mitään.
Och vad kul att du har startat ett nytt avsnitt av politiken. I studion sitter Jenna Emte, Freddy Wahlström och undertecknad Joakim Runt. Vi skulle vilja börja med att sådär helt i linje med tidsandan öppna upp om det att vi lider av ganska dålig självkänsla, vi som jobbar på politiken. Och vi skulle må mycket bättre inombords om du som lyssnar dels hjärta oss på arenan och dels tryckte på den där alarmklockan som finns där också så att du får notiser om oss. Så att du får mera information, men framförallt att vi ska kunna känna oss bättre inombords på kvällen.
Om ditt hjärta klappar för oss.
Ja, precis. Om. Tack i varje fall för att du stöder och hjälper oss. Till ärende, vi brukar prata politik i den här podden, det ska vi göra nu också. Ny också. YLE har gjort en ny partimedling här i veckan. Är vi hur chockerade över att Socialdemokraterna toppar den, Jenna och Freddy?
Inte så. Det var väl lite så här en mellanpartimätning, ska man kanske säga. Att den såg ganska likadan ut från förra partimätningen, ja. Som ju var lite mer spännande.
Jag inte ska jag klicka upp det, men det där, det, så som Jenna sa, och det där Socialdemokraterna är ju ändå på ett toppresultat.
25,1. Ja.
Jämfört med de senaste 10-20 åren.
Ja, lite hade de gått ner från förra mätningen, men det var bara 0,någonting procentenheter. Så att detta är fortfarande Socialdemokraterna och Samlingspartiet tryckt på en andra plats. De hade fått lite mer stöd nu än i förra mätningen. Men däremot för Sannfinländarna så fortsätter det sjunka. Ja, och Centern fortsätter vara tryckt på plats nummer 3.
Fast de tappar en hel del, kanske mest här. Men ändå så att de är på tredje plats.
Men det är ganska trygg marginal till vad heter det, Sannfinländarna på 10,8 när Centern har 14,1.
Och det som man ser här inom den här liksom dynamiken mellan regeringspartierna, Sannfinländarna och Samlingspartiet, det fortsätter. Det vill säga Sannfinländarna tar frivilligt, jag vet inte ens numera hur det är, emot allt skräp som man får liksom, eller all kritik som man får för regeringspolitiken, medan Samlingspartiet tvärtom blir starkare.
De går upp 1,3%.
Och det här ser man när man tittar på så kallade egna väljare, alltså de som säger att jag röstade på partiet XX i förra valet. När man tittar på Sannfinländarna, de som säger att jag röstade på Sannfinländarna i förra valet, så har de nu, sen mätningen i mars, tappat jättemånga av just de väljare som sa det att jag röstade på Sannfinländarna i förra valet och nu i allt färre grad säger att de röstar. Och det var just då efter att de här regeringens tillväxtåtgärder publicerades med de här skattesänkningarna som visserligen neutraliserades för många fackanslutna för att man planerar nu att ta bort avdragsrätten och så andra beslut också. Medan när man ser på Samlingspartiets väljare, de som sa att jag röstade på Samlingspartiet i förra valet, där har det liksom gått tvärtom. Alltså där stiger det antalet som vill rösta på Samlingspartiet efter att de här tillväxtåtgärderna och skattesänkningarna publicerades.
Så det är lite sådär alltså, vi vet att SFP sa att man tänker inte bedriva sannfinländsk politik, men Sannfinländarna har sagt, säger... Men de säger inte, men de gör det att de bedriver samlingspartistisk politik.
Eller Sannfinländarnas väljare säger att sluta bedriva Sannfinländsk politik om det här är det.
Ja, eller det, ja, just det. Och Hurra har ju, alltså Sannfinländarnas understöd har ju halverats nu på 2 år. Och ja. Det är nere till 10,8. Och Hurra har ju, för ett tag sedan så skyllde hon ju det här på 2 saker. Alltså dels att de har varit dåliga på att kommunicera.
Och få ut sitt budskap om vilken politik det de får igenom.
Just det, och sen det, just de här regeringsnedskärningar. Att de har varit tuffa och det kostar som för ett politiskt parti. Men det kostar ju inte för Samlingspartiet, precis som du var inne på.
Men ja, och sen att Sannfinländarna har backat så här mycket gör ju ändå att stödet för regeringen har minskat. Att om man jämför och tittar tillbaka till riksdagsvalet 2023 så hade de här 4 partierna ett samlat stöd på ungefär 49%. Och nu i den här senaste mätningen så är man nere på 39,7%.
Just det.
Men här är ju en lustig observation som man kan göra. Att när vi jämför dem i de förra regeringarna, Marins och Sipilas regeringar, så har vi sagt hela tiden att Orpos regering hade allra sämsta liksom stödet. Nu när man tittar i det här, just den här tidpunkten, lite efter 2 år efter riksdagsvalet, så håller Orpos regering ändå på att gå förbi Sipilas regering, som just i det här skedet tappar alldeles enormt mycket. Kommer ni ihåg, Sannfinländarna splittrades, Jussi Halla-aho får ut och vi fick ett nytt parti som heter De Blå. Så att
så regeringen i det här skedet så är slå ett rekord som man inte vill slå egentligen.
Eller man vill ju slå någon än, så regeringen Orpo är inte mer allra sist, utan nu börjar när man räknar just den här tidsperioden från valet Sipilas regering vara ännu sämre.
Just det.
Och det har skett en liten ökning om man jämför maj och junis partimätningar, så har stödet för regeringen gått upp 0,7 procentenheter. Så att lite precis som Fredrik säger, kanske lite på väg uppåt.
Och sen alltså det här skillnaderna i alltså det här, om vi tar den här topp trean, det vill säga Socialdemokraterna, Samlingspartiet och Centerpartiet, det är ju också så där. Det skiljer ju 4 procentenheter mellan Socialdemokraterna och 2 Samlingspartiet, och så skiljer det typ 7 procentenheter mellan Samlingspartiet och Centern. Är det jätteovanligt? Alltså, brukar inte topp trean vara tajtare än så här? Eller hur minns ni tidigare mätningar?
Det är ovanligt. Det var länge sedan vi hade 2 stora partier senast. Okej, nu det här ju bara en mätning, men den här trenden har ju fortsatt med just att Sannfinländarna har tappat mycket, att det har blivit 2 stora samlingspartier och SDP. Jag kommer inte ihåg när det senast var en sån.
Det brukar vara tajtare vid toppen.
Det brukar vara 3, kanske ibland 4 stora partier. En som leder förstås, men sen liksom 2 eller 3 som kommer ganska nära varandra efter det.
Men, och i den här partimätningen så hade forskningschefen på Talos Totkimos sagt också att det här 25,1 som Socialdemokraterna har, att det kommer kanske inte öka så mycket mer än 25-26, att det är liksom ett slags naturligt tak för hur stora partierna blir i Finland.
Numera, Socialdemokraterna numera, har ju haft högre, men numera så ja, jag vet inte vad det är som ändras, är det väljaren eller politiken som har ändrats, att inte, liksom, vi kan inte mera ha ett stort dominerande parti.
Men pikar de för tidigt då, Socialdemokraterna? Det är ju ändå 2 år till nästa val. Hur ska de hålla sig uppe där på 25?
Ifall missnöjet med regeringen fortsätter ändå, så då kan de ju ändå kanalisera det liksom, och använda det som ett verktyg att bedriva sin oppositionspolitik. Här i helgen så kom det också en gallup som visade, som Odis Suomalainen hade gjort, som visade att 2/3 av finländarna är missnöjda med den här regeringen. Så jag tänker att om man fortsätter rida på en sån våg så är det ju möjligt. Men det är klart att det är ju ändå ganska långt kvar till nästa riksdagsval.
Så döden för Socialdemokraterna skulle vara att den här regeringen Orpos ekonomiska effekter faktiskt skulle ta fart.
Eller att det skulle bli en internationell tillväxt av Finlands exportindustri. Men här är Socialdemokraterna är ju vana med det här. Vi har haft tidigare val också, var egentligen strategin är att försöka se så lite som möjligt, och hoppeligen så det där tar inte partiordföraren allt för kraftig ställning i någonting. Men det var under Rinnes tid så var det man såg hur det här
understödet
började dala ju närmare valet 2019 kom. Så
var det en gång Rinne öppna munnen?
Det fanns i viss exakt i partikontoret, fast det sådana som tänkte att kanske det bästa att Rinne inte öppnar munnen nu innan valet.
Sannfinländarna ska ju ha partimöte här om, vad är det, några veckor?
En vecka, nästa i Lahtis. Och herr Wahlström ska ju dit.
Just det.
Vem, jag?
Det är du. Hur är den stämning månne det blir där? Alltså halverat understöd.
Och dåliga resultat både i kommunal- och välfärdsområdesvalet.
Ja, man har ju något att jämföra med valet, alltså partistämman 2017, när Sannfinländarna under ledning av Timo Soini satt i regeringen, Sipiläs regering. Och det var ett kaotiskt partimöte.
Var du där?
Jag var faktiskt på SFPs partimöte. Men i likhet med alla SFPs partideltagare satt jag också med min laptop och tittade på livestreamingen av Sannfinländarnas partistämma. Men jag tror att den enda i salen som inte tittade på det var den som just höll ett anförande uppe som ingen lyssnade på.
Nej.
Alla tittade på det här. Det var just då när man skulle rösta och det där, det blev liksom det här ordförande för partistämman vråla till människor att kom ut ur det där röstbåsen. Den här rundan annulleras nu. Vi måste ta det på nytt. Alla ut härifrån. Alla stå här i rad. Och det var allmänt liksom torgmöte framför ordförande för partimöte. Men det jag skulle säga bara att det här, det var ju en lyckad maskinering av Jussi Halla-ahos väljare där. En riktig traditionell kupp-putsch. Där liksom, vad heter det, fick det igenom. Det kommer inte att hända det här året, det är jag säker på.
Yle gjorde en sån undersökning, prata med 100, var det anonyma sannfinländare, om vad de tycker om.
Ja, de har pratat med över 100 partimedlemmar i Sannfinländarna och frågat vad man tycker om partiets riktning och just så att vad man nu tycker efter både de här dubbelvalen och att man har sjunkit i opinionsmätningarna. Och en majoritet av de sannfinländare som svarade på Yles enkät tycker att man ändå har lyckats bra i regeringsposition. Att man, man är nöjd med att man har lyckats skärpa invandringen till exempel, var någonting som flera lyfter fram. Och sen är det många som också, alltså en klar majoritet är nöjda också med ordförande Riikka Purra. Man tycker att hon har skött sig väldigt bra eller bra som ordförande. Och nu på partimötet då, om en vecka så är det nästan 80% av dem som då blev tillfrågade som vill att hon ska väljas om. Och att det inte finns riktigt någon som kan utmana henne eller fylla hennes skor. Men det är såklart att en del är ändå missnöjda. Att det finns nog, vad var det, typ en fjärdedel som just är missnöjda med den här ekonomiska politiken. Och tycker att man har rört sig för mycket högerut och lite glömt bort väljarna som, alltså de sannfinländska väljarna som till stor del ändå består av vanliga arbetstagare och småföretagare.
Ja, vi ser på det där svaret som du talar om här, och partiets hjärtefråga, alltså som just var invandringen före valet, bara av invandringen, där har ju partiet lyckats ganska bra. Okej, det här ju handlar ju om internationella liksom händelser, det lilla Finland har svårt att hemskt styra någonting. Men i och med då Rysslands anfall på Ukraina så kunde man stänga då östgränsen och ha den här pushback-lagen och allmänt sett taget har väl asylinvandringen till Europa, speciellt i Finland,
minskat. Jo, och skärpt också arbetskraftsrelaterad invandring. Mm.
Ja. Så ser man till det så har ju de här anhängarna orsakat att vara nöjda.
Jo, och sen så är det en minoritet som tycker som sagt att, alltså det är 25% som tycker att man har rört sig för mycket högerut, men en majoritet är nöjda med den politik som, alltså en majoritet av de här tillfrågade samfällena är nöjda med den politik man har fört i regeringen när det gäller ekonomin och tycker att man behöver faktiskt spara.
Men det där är ju intressant för att samfällena har ju inte haft någon ekonomisk politik, så att om man nu rör sig högerut eller så här så kan ju partiledningen bara vara så jämfört med då, kan du visa på något liksom skrift eller paragrafer som säger att vi liksom borde ha någon speciell ekonomisk politik?
Men alltså, hur kan man, alltså att ett parti halverar sitt understöd och alla säger att det här går bra det här. Vi har bra partiordförande, vi har bra politik. Hur är det möjligt?
Alla de 80% av 100 tillfrågade, det finns ju säkert många som inte säger.
Ja, det här är säkert de som är liksom kärnan av sannfinländarna som har svarat på det här och då uttryckt att man är nöjd. Alltså i den här enkäten så var det också en majoritet av de som svarade ville fortsätta sitta kvar i regeringen trots om det skulle innebära att partiets stöd fortsätter sjunka ytterligare. Så att man kan nog tänka sig att de som har svarat är hardcore sannfinländare.
Och så tror jag att det är också så, det hör till partiets natur, det hör till alla partiers natur att inte liksom tappa ansikte, men speciellt inom sannfinländarna så är liksom att liksom tappa ansikte framför de här förhatliga eliten och de här snorkiga journalisterna så är någonting som absolut inte vill, och då är det liksom närmare till hands att liksom bara dra sig bakåt med sitt missnöje, åtminstone i offentligheten, liksom media att nu har det gått åt helvete.
Och i den här enkäten som jag nämnde som Otis Suomalainen hade gjort där 2/3 av finländarna var missnöjda så var det ändå liksom samlingspartistiska och sannfinländska väljare. De var ändå nöjda med politiken. Inte så överraskande, men det kanske som var lite överraskande var att de sannfinländska väljarna var till och med mer nöjda än de samlingspartistiska väljarna. Och då talade jag med statsvetare Göran Djupsund som då tänkte också att det förklaras antagligen av att de sannfinländska väljarna som finns kvar i partiet är de som har svarat på den här undersökningen, och det är de som då fortfarande stöder sannfinländarna.
Vilket visar ännu, nu blir det mycket prat om sannfinländarna, men jag tycker att det liksom visar då att det är sannolikheten för någon stor uppståndelse på partimöten är ganska liten, eftersom den här kärnan som ännu är kvar, den är så hård så bakom Riikka Purra, som nog har partiet i sitt järngrepp.
Mm. Och Arto Lukkanen som utmanar Purra, han kan inte ställa till med en kupp. Han har inget gäng som kan dyka upp där och rösta ner Purra.
Några gäng som vi har identifierat, eller har du sett?
Men det återstår att se i och för sig. De gröna håller partimöte under detta veckoslut. Vi bandar alltså det här på fredag. Klockan är sådär 20 minuter över ett ungefär. Om vi tittar på den här partimätningen så går de gröna upp 1% och de ligger på 8,7%.
1 procentenhet.
1 procentenhet. År 2017 så hade de gröna ett understöd på 18% under Ville Niinistö.
Där har vi ett annat parti som det har gått neråt. En lång trend där det har gått neråt.
Varför har det gått neråt sådär för 10 procentenheter för de gröna under dessa år?
Det var, där fick du tyst på mig.
Ja.
Men säkert handlar det väl om att man inte har liksom kunnat utmärka sig och utmärka sin egen politik. Att varför man, hur man skiljer sig från till exempel Socialdemokraterna eller Vänstern.
För att alla har snott det här med miljö och klimat.
Och det som är lustigt när vi just talar om sannfinländarna, varför är man bara nöjd, varför gillar man situationen? Det är ju lite samma med de gröna. När du frågar varför det har gått neråt, så tänkte jag på vad har de gröna själv sagt som orsak? Visst är det ju alltid missnöjda enskilda individer som har många av dem har sina egna käpphästar som de har som orsak, men inte har jag sett någon bra analys på det här heller. Inte heller inom de gröna.
Mm. Har det varit tal om att de har glömt landsbygden helt och hållet? Att det har varit tal om att de gröna är ett så väldigt, väldigt, väldigt sån här storstadsparti.
Men det var det också under Niinistö också.
Det har väl de väl varit.
Där de hade högt.
Ja, just det tänker jag att det är väl.
Och det var ju storstad Helsingfors där i Tappagas.
Men var inte ett försök då de valde den här Touko Aalto från Jyväskylä att lite på något vis, nu ska vi ut på landet, men han höll ju inte länge.
Nej, och det var ju under hans period som det börjar sjunka.
Ja.
Men jag tror att han själv med det också, det lyckades inte så bra någon dag.
Sofia Virta, hon ska återväljas och det är ingen som hotar henne, alltså utmanar henne alls.
Nej.
Okay.
Så vi väntar väl att, eller det väntas väl att det är hon som blir återvald igen.
Och det där, de gröna som har liksom en tradition att liksom, man kan ibland hålla på liksom, det kan komma alla världens inlägg i de här politiska diskussionerna. Det har lite liksom, tycker jag, blivit lite mer enahanda på deras partimöten, att det är inte mer de här allra mest färggrannaste som håller låda. Och speciellt tycker jag att de gröna, i och med under Maria Ohisalos tiden så har det blivit hemskt så här liksom, man understöder sin partiledare i vått och torrt. Och det är ju bra liksom, taktiskt sett. Det är bra för ett parti, bra för en partiledare att känna att man har understöd.
Men att de har varit spretigare, menar du?
De har varit spretigare tidigare. Och nu att Virta inte får någon utmanare betyder att man är ganska nöjd nu med den här situationen. Så då är man väl nöjd med att vara ett härligt parti. Helsingin Sanomat hade en bra genomgång av distriktledare inom det gröna partiet, gröna förbundet. Och när man ser på deras liksom, förklaringar till varför det inte har gått så bra trots att man är oppositionsparti under en högre regering, så liksom understryker det lite det här att inte finns det egentligen några visioner om hur man ska komma upp. Alltså man talar om att vardagens lösningar har vi varit bra på att lyfta fram, men vi behöver skärpa vårt budskap. Den här floskeln som också alla partier hade. Vi fick fram med vårt budskap. Exakt, ja. Och vi är partier för framtidens brytningskedje till skillnad från Vänsterförbundet som är partier för liksom gamla klasskamper. Inom parentes är det ju Vänsterförbundet som drar rösterna nu. Men det, sen har förstås de gröna har jättemånga bra ställningstagande inom säkerhetsområde inom ekonomin och så här, men det kommer inte fram för det där dumma journalisterna skriver inte om det.
Nej, just det.
Och sen kan det ju lite vara att de kanske lite saknar sådana lyskraftiga politiker bland i sin riksdagsgrupp, att det visserligen finns där liksom, alltså Pekka Haavisto och Krista Mikkonen och så här liksom väldigt meriterade, men
Haavisto har lite lagt av.
Det är lite, de är lite mer i bakgrunden.
Att Ola Stynkkynen syns.
Ja, men det förstås, men han är ju gruppordförande för deras riksdagsgrupp, så han syns ju nog, och sen Sofia Virta, att det är kanske att de Ja, de skulle behöva lite mer än så här.
Alltså. Atte Harjan är ju en, men han har inte riktigt så där, tror jag, fullt stöd bland alla inom partiet. Han ses lite som, han lyfter gärna fram just de här, så här säkerhetslösningar och lite, vad heter det, liberalare ekonomiska uppfattningar. Jag tror att det liksom, ja, jag kanske var inte riktigt backa honom till fullo. Men Oras Tynkkönen däremot, så han har ett visst stöd inom partiet. Han är en sån här liksom som...
En sån som partikamraterna kan stöda.
Exakt.
Iltalehti hade pratat med långvariga gröna politikern Osmo Soininvaara om sådär Sofia Virta och hennes återval. Hon har varit ordförande sedan 2023. Partiet ligger på 8,7. Är det något som de gröna ska vara nöjda med? Och då säger Soininvaara att nåja. Men han förstår att skylla på media här. Och konstaterar att de gröna har ju så många fler budskap, men media vänder sig bara till de gröna inom vissa få sådana här frågeområden, ofta miljö och sådana här. Så att det är ett problem. Och sen säger han säkert också att vi måste bli bättre på att kommunicera vad vi gör utåt. Och sen säger han att Sofia Virta borde tala långsammare. Mm. Att hon talar så jättesnabbt, och det gör hon ju. Men samtidigt så tycker han att hon är bra.
Och förutom att hon lyfter fram det här barnskyddet lite för mycket enligt Soininvaara. Att ingen tycker ju att barnskyddet är en dålig sak, men att liksom hela tiden tala om barnskydd.
Men någon gräns.
Ja. Men en sak måste jag säga nu, Soininvaara, att vid sidan om det här så börjar lite floskla, det här att det är medias fel allt det här, så säger han en intressant sak, att de gröna partierna överlag har gått tillbaka till Europa, för de gröna partierna i Västeuropa är inga krigstida partier, det är inga partier som samlar stöd i liksom så här otrygga tider, att man är mera liksom partier i, liksom när det går bra, vi har liksom så att säga fred i vår närmiljö så här. Så då kan man liksom...
Stoppa kalhyggen och sådana mera konkreta jordnära frågor.
Då kan man se ut som ett bra alternativ. Man är liksom lite sexigt alternativ. Mm. Men just i det här med krig i Europa, så då menar han att det är liksom... Det är inte grönas miljö, så att säga.
Vi ska prata lite om rasismen och regeringen Orpo. Vi fick ju en ny regering för 2 år sedan i regeringen Orpo. Och ganska snabbt så fick vi också veta hur mycket rasism det fanns i bagage hos de här ministrarna. Det var Wilhelm Junnila från Sannfinländarna som måste avgå som näringsminister efter sådana här konstiga flirtar med nazism som han egentligen inte kunde förklara på ett bra sätt. Så kommer Ville Rydman istället. Rika Purras gamla skriverier från slutet av 00-talet om hur det skulle uppstå lik i närtåget om hon hade en pistol. Sånt kom fram. Spoiler, hon sa att hon har bara skojat förstås i de här skriverierna. Hon bad om ursäkt faktiskt för det här sen, eftersom finansministerposten kändes så väldigt lockande. Men då insåg ju Petter Orpo att läget är ganska dåligt, och då försökte han ju svänga diskussionen till det att det finns rasism i samhället. Mm. Och att regeringen måste stoppa det här. Regeringen gjorde ju ett sånt här manifest mot rasism som samhället skulle skriva under. 84 organisationer har bundit sig till det här. Sen måste alla påpeka att alltså problemet här är ju rasismen i regeringen. Och då insåg Petter Orpo att ja, men vi måste väl göra någonting åt det också. Och då så sa han okej, vi ska skola oss i rasism. Och nu 2 år senare så har regeringen skolat sig i 60 minuter i rasism. Jenna, du har kikat lite på det här. Vad vet vi om den här skolningen?
Ja, den ägde rum i torsdags kring lunchtid och var, som du sa, en timme lång. Det bestod först i en del där man fick en bakgrund och en lägesbild. Ministrarna fick en bakgrund och en lägesbild av hur rasism och diskriminering syns i Finland. Och sen var andra halvtimmen reserverad för diskussion. Och det var en forskningsprofessor från Institutet för hälsa och välfärd som var där och berättade om hur rasismen ser ut i Finland. Hon gick igenom, Anu Castaneda heter hon gick igenom 3 olika seglivade myter om rasism i Finland som inte stämmer. Första myten om att Finlands befolkning är etniskt homogen. Att vi inte skulle ha haft minoriteter här. Mm. Den andra myten om att det skulle vara enkelt att upptäcka rasism. Viss, alltså rasistiska glåpord är ju lätta att förstå att det är rasism, men det finns mycket underliggande rasism. Så det handlade om det, och sen den tredje och sista myten om att det inte skulle finnas någon rasism i Finland. Ja, och den, som sagt, det var det här var en del av regeringens åtgärdsprogram som man presenterade i höstas, som massa olika sätt som man ska bekämpa rasism på.
Ett åtgärdsprogram som bara hälften av regeringen har bundit sig till. Sannfinländarna och Kristdemokraterna har sagt att det där är inte för oss. Det där.
Och den här kursen var nog tänkt att den skulle ha ordnats här under vintern, men det har varit svårt att få ihop ministrarnas scheman samman från statsrådets kansli, så därför ordnades den först nu.
Mm. Alla ministrar var ju inte där heller.
Alla ministrar var inte där, men det var 14 av 19 ministrar som var på plats. Samtliga partiledare för regeringspartierna. Det var några samfinländare och samlingspartister som inte var med.
Ja, Marilena Talviti och Antti Häkkänen från Samlingspartiet och Ville Tavio från Sannfinländarna.
Ja, och så var det nog en till.
Yep.
Men en på grund av sjukdom och resten på grund av arbetsresor. Men i och med att inte alla deltog så fick statsministern nog frågan i riksdagen att kommer det ordnas ett nytt utbildningstillfälle för de som missade den här skolningen. Och då sa han att han inte hade ännu funderat på det.
Men den här diskussionen som de hade, det skulle ju ha varit intressant då, att höra.
Visst.
Men den är väl inte offentlig, eller hur?
Nej, det har varit väldigt mycket kring vad som har varit offentligt och inte offentligt. Att journalister har försökt få ut det här utbildningsmaterialet i veckor på förhand, men inte fått det. Och statsministern var själv i frågetimmen i förra veckoslutet och fick frågan att varför kan ni inte släppa utbildningen om rasism, vad kan det vara för känsligt med det?
Det var ju inte, när man läser det så det är ganska sådär, jag menar,
ja.
Allmän genomgång.
Och då tyckte statsministern att han tycker absolut att den ska vara transparent och släppas, men det tyckte inte statsrådets kansli, så att det här släpptes först efter att utbildningen hölls här på torsdagen.
Okay.
Så det har varit lite fram och tillbaka och man har nog inte fått höra så mycket om just vad som diskuterades där så heller.
Julia, samla in lite reaktioner efter de här 60 minuterna med rasismskolning. Det fanns ju förstås sådana som var väldigt nöjda med det här. Samlingspartiets Sari Multala, vad är hon för minister? Säg nu, hör ni.
Hon är miljö- och klimatminister.
Miljö- och klimatminister och statsminister.
Det kom som rinnande vatten.
Ja. Och statsminister Petteri Orpo var väldigt nöjda och SFPs Anders Adlercreutz, han sken som en sol när han fick prata om regeringens 60 minuter av undervisning i fenomenet rasism. Multala först.
No, det var bra. Först en sån sammanfattning att var vi är och var vi har problem. Och sen var det en bra diskussion om att vad vi skulle kunna göra. Och förstås är det så kort tid att man kan inte komma så djupt in i det. Men det var bra, tyckte jag.
Se oli erittäin hyvä analyysi ja hyvä mieli.
Diskussionen var god. De flesta ministrar kom till tals och det där, och vi reflekterar ju det vi hade sett och det där, och jag tycker att det säkert bidrar till att fördjupa förståelsen på bred front.
Sen var det intressant att följa med Sannfinländarna som ju de måste ju jättetydligt till kamerorna signalera att hela det här, allt det här var alltså, det här var inte bra det här. Rikka Purra fick frågan att okay, de här 60 minuterna med undervisning i rasism, kan de ha ändrat på hur många sannfinländare ser på det här med rasism? Och så här svarar ordförande Rikka Purra.
En valitettavasti osaa vastata tähän kysymykseen, koska itsessäni en tällaisia ajatusmalleja edes tunnista.
Hon känner inte ens igen det som man pratar om i den här rasismtimmen, så att hon kan inte svara på den där frågan. Sen, det här är väldigt svårt att, så att säga, spela upp i radio, men Mari Rantanen, inrikesminister och näringsminister Ville Ryrman, de gjorde allt för att inför kameran visa hur lite de brydde sig om det här också. Mari Rantanen vände ryggen till kameran och Ville Ryrman, han stod och skrattade på frågan om hur viktigt han tyckte att det här var. Så här lät de först, Rantanen.
No, mä olin siellä koulutuksessa ja se on nyt ohi.
Mitä opitte?
En mä nyt tiedä, opiks mä siellä juuri mitään.
Oliko se mielestänne tarpeellinen?
Kirjan mukaan mennään.
Var det nödvändigt, frågar redaktören. Då säger Ville Ryrman att vi går enligt protokollet.
Och Mari Rantanen tyckte att hon inte hade lärt sig just någonting och att hon deltog i den och nu är den över. Och så fick hon också frågan att var det nödvändigt att en sån här utbildning ordnades, så sa hon att någon har tyckt att den var nödvändig.
Det visar ju nog att det inte går med sådana här program. Liksom om man vill på något sätt liksom få en hur ska vi säga, diskussion till stånd där man liksom får liksom lyfta fram det liksom vad människor har för, jag vet inte vad det är för känslor man har som borde komma fram för att liksom så här lite psykoanalytiskt liksom komma över det, så råda bot på så här negativa känslor som då föder sen då rasism och sånt. Man kan ju ha lika bra 3 timmars eller 3 veckors kurs, det kommer inte att ändra på saker. Eftersom sannfinländarna liksom känner att det här är riktat mot oss, nu lägger vi den här muren här, skita i det hela.
Ja, och partiordförande Rika Purra hade ju också sagt till vad det Ilta Lehti eller Ilta sen om att hon inte använde någon taltur där. Så att det har, man får höra väldigt olika bilder av hur det var på den här kursen. Statsministern tyckte ju som sagt att här finns ingen dramatik överhuvudtaget, utan det var en bra utbildning. Och när han fick frågan att hur skulle han beskriva sannfinländarnas deltagande i kursen, så konstaterade han bara att de flesta från sannfinländarnas ministergrupp var där och att de deltog precis som alla andra och att han märkte ingen skillnad i hur de deltog jämfört med andra ministrar.
Och vi kan ju påminna alltså under de här 2 åren som det har tagit för regeringen att få ihop 60 minuter undervisning i rasism, så har ju sannfinländarna talat om sånt här som att muslimer klär sig i sopsäckar, de parkerar kameler utanför butiken och att det pågår ett befolkningsutbyte av någon hemlig aktör någonstans som byter ut vita människor mot människor av annan hudfärg. Sen ska vi nu nämna veckans smitare som är Centerpartiets Annika Saarikko som hoppar av.
Grattis till titeln.
Hon hoppar av politiken och hon får ett chefsjobb. Vad ska hon börja chefa för?
Studenternas hälsovårdsstiftelse ska hon bli vd för.
Okej, okay. Är snäppet mindre fancyare än Sanna Marins tankesmedja med Tony Blair?
Inte lika fancy som hon kanske hade hoppats på när hon sökte jobbet som generaldirektör för Folkpensionsanstalten här i vintras.
Som Arto Satonen tog. Nej. Vem var det som tog?
Lasse Lehtonen. Arto Satonen blev också utan.
Men så Saarikko har sökt sig bort en tid från politiken, så det brukar heta.
Ja, så som en total överraskning kom väl inte det här. Den här pressinbjudan när man fick veta att hon kommer kalla in till en pressträff och berätta om sina framtidsplaner.
Man tänker så att, jag läste att hon sa att ja, det var under då min moderskapsledighet så grodde tanken om att jag vill lämna politiken och så då, nu tänker jag göra det. Så då liksom tänker man som politisk redaktör som har lite så här gammaldags moral i sig att jaha, okej, du tänker att du då lämnar politiken men det här uppemot 10 000 så då röstar in dig i riksdagen. Har det liksom då, spelar det ingen roll då att man har ett mandat att sitta ut en 4-årsperiod? Nu kommer det in en 73-årig äldre herre, så säkert det är bra på alla sätt och vis från Nystad istället.
Mauri Konto
från Nystad. Var det det som väljarna ville när de röstade på Annika Saarikko?
Ja, precis. Hon fick frågan alltså, att hur är det att lämna folkets förtroende på det här viset? Jag tycker det är intressant hur hon svarar inte på det, utan hon bara pratar om sig själv. Alltså hon säger att jag har burit ansvar, och hon säger att det som jag har lärt mig i politiken, det kan jag använda någon annanstans, och jag lämnar inte politiken bitter, utan jag är nyfiken på annat. Och det vet jag inte, är det här talande för politiker eller talande för henne, men att hon på något vis inte ens förmådde sig att ta in frågan, men hej, de som har röstat på dig, vad tänker du om att du så att säga sviker deras förtroende?
Ja, och hon sa att hon också hade sett nästan allt i politiken, och 5000 dagar har hon suttit i riksdagen. Och
men hon är ju inte ensam, alltså det är ju flera som
nej.
Det är något med det här nya, jag tror att den här nya politiska kulturen att det där att
men är de,
att
är de, jag, är de jag politik, har nu. Ja, är de i politiken för sig själva och när de har sitt tillräckligt så ska de dra, eller är de i politiken för folket är ju frågan då.
Men folket, vilka underlig det.
Sorry. Vilka andra stuckis? Sanna Marin drog.
Ja.
Hon sa att hon kan jobba bättre för Tammerfors
och finländska väljare.
I Tony Blairs tankesmän.
I Storbritannien.
Men jag träffar sådana miljardärer som vad heter det, IT-miljardärer och sånt.
Ja. Ja, det är 13 riksdagsledamöter som hittills har lämnat riksdagen under den här perioden.
Vart har de gått? Alla har ju väl inte gått i... De var väl liksom...
Ja, så senaste så nu före ja, så Kai Mykkänen till exempel, samlingspartisten, Multalas företrädare.
Yep.
Han blev ju statsdirektör, om det heter så, i Esbo här i våras. Sen var det ju en hel drös som lämnade riksdagen när de blev invalda till EU.
Mm.
Alltså Li Andersson, Sebastian Tynkkynen, Anna-Maja Henriksson.
Ohisalo. Men de fortsätter ju så att säga med det här jobb för folket.
Ja, precis.
Om vi håller oss till gammalmodiga termer.
Exakt, ja, men inte i den rollen som de ville invalda för. Det vill säga mandat för att sitta i finansiering.
Ja, men, visst, men då kanske det är Sanna Marin och Annika Saarikko då, som lämnar alltså politiken.
Och Krista Kiuru ville byta jobb. Hon sökte något chefsjobb inom kommunförbundet, fick inte. Och Arto Satonen ville ju bli FPA-chef, men fick inte heller.
Sen Socialdemokraternas Ilmari Nurminen blev ju vald till borgmästare i Tammerfors, så antagligen kommer han väl också be om att bli entledigad från riksdagen. Men ja, 13 stycken hittills. Jag räknade att det var 10 stycken ledamöter som lämnade förra riksdagsperioden. Så en liten uppgång har det skett nu, och vi är ju bara halvvägs genom den här riksdagsperioden.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Politiken. Det är vi väldigt tacksamma för. Vill du höra av dig så är det fritt fram att skicka hälsningar eller ris eller ros. E-postadressen är politiken@yle.fi.